Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniella. Idag har vi en gäst såklart, en jätterolig gäst. Mischa Billing är här, välkommen.
Tack, hej.
Jättekul att du är här. Mm. Och vi sitter såklart med Fredrik i hans studio.
Jag är här idag också.
Ja, vilken tur, annars hade vi inte klarat av det här. Vi ska prata lite.
Och jag är också här.
Tove är också här, förlåt.
Tack.
Det är så självklart nu för tiden. Tove är här, alla är här.
Ja.
Vi ska prata med Mischa. Mischa, kan du bara berätta... Du gör så otroligt mycket.
Ja, vad gör jag för något?
Ja,
ja men nu, man kan säga på hösten så spelar jag in Sveriges mästerkock. Mm. Har jag gjort de senaste 3 åren. Och nu på våren så ägnar jag mig åt ett innovationsprojekt på Örebro universitet. Där vi tittar på doft och smak som är lite hemligt.
Mm-hmm.
Än så länge, men som vi jobbar på. Och sen jobbar jag i ett forskningsprojekt. Men också med att medvetandegöra, för min del i det forskningsprojektet är det då att förstå lite mer vår upplevelse av doft och smak och hur vi kommunicerar den. Och då jobbar jag med en professor på Konstfack, så att då är jag på Konstfack i det projektet. Och sen gör jag lite annat.
Är du kvar på Grythyttan någonting eller?
Ja, men jag är tjänstledig därifrån just nu.
Okay.
Då, för att kunna jobba med de här 2 andra projekten som tar min tid.
Och du är utbildad sommelier och väldigt duktig på just det här med smaker.
Ja, alltså jag jobbar, man kan väl säga att jag har ju valt att gå även i den akademiska världen så att säga. Så utgår jag ju hela tiden ifrån det praktiska och ifrån det som sker i matsalen. Så allting jag gör utgår ifrån liksom, ja, med situationer, praktiska situationer. Där man, ja, jag sätter upp kanske någon laboration eller någonting så, men hela tiden är det ifrån det praktiska. Och när jag har gjort då någonting praktiskt, så tittar jag, eller vi då som har varit i de olika, på vad hände här och vad kan man tänka och reflektera utifrån det. Jag kan väl se, nu är det ju väldigt inne med doft och smak, och det finns ju jättemånga fantastiska som är kemister och biologer och neurologer och allt möjligt fantastiskt så här, och de läser och de tittar och så här, och de är otroligt duktiga på det teoretiska. Men jag...
Du är det praktiska.
Ja, jag utgår hela tiden från det praktiska.
Och Sveriges mästerkock, det är 3:e året för dig nu som programledare där.
Mm.
Jag tror att vi alla här inne tycker ju att du är nog vår favorit på det programmet.
Åh, tusen tack.
Faktiskt. Tur att du är här. Men vi har nog alla lite funderingar och lite frågor. Fredrik, du tycker ju det programmet är väldigt roligt.
Det är roligt, tycker jag.
Du gillar det jättemycket. Jag har inte följt det jättenoga, men jag tittar då och då. Jag tycker ju också att det är ett program som sänds runt om i hela världen. Och det är väldigt intressant att se de olika... Mm. Hur olika de är beroende på vart det sänds någonstans.
Precis.
Men jag hade en fråga om det här med svinnet. Och det är egentligen med matprogram i allmänhet.
Mm.
Men eftersom du är här tänkte vi passa på att fråga lite. För att jag råkar ju se det avsnittet med kalkonen.
Mm.
Vad händer med den kalkonen sen när de använt sina 150 gram? Ja, och dels, den väger 10 kilo.
Precis. Nej, men där är ju, nu ansvarar inte jag för köket så att säga, men det tas ju väldigt väl om hand. Dels är det ju alltid någon i produktionen som gärna tänker att jag skulle också vilja laga lite kalkon. Men annars så ser man ju till att det där kommer till, så att det används på olika sätt. Det skänks till, det har varit till papperslösa någon gång och det... Så att allting tas tillvara på och går vidare till folk som behöver det och som vill ha det. Så att,
det är ingenting som slängs bara.
Nej, liksom. Det slängs nej, inte. Utan det tur. Används.
Jag har faktiskt legat lite sömnös över.
Nej, det behöver du inte göra.
Nej, vad bra. Ja, men vad skönt. Vi har fått svar på den frågan. Den ställde vi för några avsnitt sedan.
Absolut, ja.
Det är bra.
Ja, så nu vet vi det.
Hade du några frågor om Mästerkocken?
Ja, jag har ju massor med frågor, för jag följer ju det. Jag såg nog första säsongen, det var det många, många år sedan. Och sen så såg jag inte på länge. Och sen när du kom med då, 3 år sedan, så började jag titta igen.
Ja.
Och nu är jag ju fast då.
Ja.
Så jag tittar ju i efterhand. Vi satt just och pratade om det, att det är lite så här... Eftersom jag alltid sitter i efterhand och eftersom de här dagstidningarna gillar att outa dem som har åkt ut och redan samma kväll, så missar man ju lite på det. Men ja, men jag vet inte riktigt, men jag funderar på det här smaktestet. Det känns ju alltid som att det är någon som åker ut på det här testet som man liksom tycker är väldigt duktig matlagare.
Precis.
Eller hur?
Framförallt han, vad heter han, Filip eller Fredrik?
Filip. Ja, förra året. Ja.
Precis.
Och även den här gången var det ju en kille som man tycker är...
Axel.
Som man liksom gillade, för han liksom taggade ju alltid till på slutet. När han var ju alltid i det här elimineringen. Och han lyckades alltid tagga upp på slutet och servera. Men liksom så åkte han också ut. Vad är det med det här smaktestet som gör det så svårt?
Ja, alltså det är ju, alltså Mästerkocken är ju en tävling.
Och då,
så att då är det ju, dels har man ju de här lagtävlingarna som kanske också gör att vissa hamnar i eliminering som man kan tycka är fantastiska matlagare. Och sen gäller det ju också att hålla nerverna i styr. Mm. Att klara av att göra det. Och ja, det gjorde ju både Filip och Axel blev ju slagna med då en smak. De låg i en smak under, så att säga.
Mm.
Ja, det är ju det som är tävling. Att, hade det varit givet från början att du är bäst på att laga mat, då vinner du. Då hade det inte varit liksom Mästerkocken och hela den banan, vad det innebär att vara med i det.
Men man hade alltså kunnat, egentligen finns det de som kanske har blivit utslagna under vägen, som kanske ändå håller en så pass hög nivå att de skulle kunna... Eller?
Så eller är inte? Det. Jo, alltså det är det ju. Alltså där kan man ju säga att alltså, när vi plockade ut då ifrån audition och sen också i Gävle där vi har då 40 stycken, så plockar vi ju ut 12 stycken som vi ser som potentiella liksom finalister. Och sen får de ju då göra upp om att bli då årets vinnare, så att säga. Så att det är ju hög nivå på alla de 12 som kommer till Mästerkocksköket. Men sen måste de ju då också, ja, det är ju att orka, att hålla nerverna i styr, att kunna leverera. Att, ja, det är ju många olika faktorer i en tävling.
Är ni alltid ense i juryn?
Nej, det är vi ju inte. Det sa vi ju nu. Jag tror att det är väl 2 gånger i den här säsongen som vi inte har varit helt ense i juryn. Utan då är det ju 2 som vinner över en.
Och vilka är det som håller mest samstämt?
Ja, det är ju faktiskt olika. Men, det det. Men då säger vi det, att juryn har inte varit ense.
Mm. Spännande. Men det är ändå ganska långt steg att gå från det som du har gjort i hela ditt liv till tv.
Ja, hur tänker du att...
Ja, men du var undervisad på Grythyttan. Och hur kommer det sig att du tackade ja till det här?
Att jag tackar ja till Mästerkocken. Alltså jag fick ju ett så här, lite kryptiskt mejl. Det gäller en tv-produktion. och då trodde jag så där att det var ja, det är ju så många som gör såna här hemsidor och så, att det var någon sån här att de ville att jag skulle prata på någon sån här om varför ska man dricka vitt vin till fisk eller något sånt där. Och då tänkte jag lite grann att jag ringer upp och säger att tack, men...
Men nej tack.
Ja, precis, att jag har inte möjlighet att göra det. Men då ringde jag upp då och då pratade jag med den här som var som Kasta, då Marika hette hon. Och hon var då väldigt hemlighetsfull och sa att det gällde en stor produktion och såna här saker. Och så frågade hon en massa frågor och vi pratade och sådär. Och sen så träffades vi då, hon ville träffa mig och jag var ju lite nyfiken på att få veta vad det var för någonting. Så vi träffades och snackade, då fick jag veta vad det var för program och sådär. Och jag hade väl följt det fast liksom lite sporadiskt sådär lite grann i och med att jag åker fram. Då åkte jag väldigt mycket fram och tillbaka till Grythyttan och Stockholm och lite överallt och sådär. Så jag brukar kolla lite på Play och sådär. Men då satte jag mig och tittade på en hel säsong i ett följd. Alltså en följd sådär verkligen för att liksom känna in liksom så här, om jag skulle få det här erbjudandet, var det någonting jag skulle kunna tänka mig tacka ja till då? Och då jag kommer fram till två saker. Det är så att jag tycker att det här är ett riktigt bra program. Det handlar om amatörer som vill förändra sitt liv, som tar det här på, alltså de lagar mat med hjärtat och med hela sig och de vill någonting, och det är väldigt häftigt och och få följa det, det är lite grann som att följa en student. Alltså när man ser hur de kläcks och hur de utvecklas och sådär. Och sen har jag ju jobbat med doft och smak och hur kommunicerar vi det och hur pratar vi om det och sådär. Och då kände jag också liksom, tänk att få chansen att prata smak i ett sånt här program. Mm. Det är en otrolig möjlighet. Och då bestämde jag mig att om de säger, för det var ju en sån här casting, de tittar ju på flera olika och sådär, men då bestämde jag mig att okej, om de frågar att säger att de vill ha mig, då kommer jag tacka ja, för att det här är häftigt på riktigt.
Och så blev det så.
Ja, så blev det så. Mm.
Men det passar ju också bra, för jag kan tycka att ni tre funkar väldigt bra tillsammans. Alltså ni har ju någonstans era roller, alltså programledare, jag menar Marcus är den där allvarliga, seriösa, men han är också kock, så han liksom tänker ju åt det hållet. Och så då Mannerström som någon slags, finns ju någon slags rädsla hela tiden för honom hos deltagarna och hans pondus liksom. Och så du då med din så här kunskap om doft och smak och hur man upplever saker och så. Så jag kan tycka att ni tre är ju väldigt bra. Det fungerar väldigt bra tillsammans. Eller vad tycker du, Fredrik?
Absolut.
Mm. Vad skönt att höra.
Ja, men det är ju också jätteviktigt.
Mm.
Så.
Mm.
Så att, ja, nej. Så det är verkligen roligt. Och sen, så du har ju liksom tillfört just det här också. Att jag tror att du har nog tillfört att de som tittar också blir mer medvetna om, ha, är det så där man kan beskriva någonting och hur smakar det där?
Att man inte bara äter och sen är det, nej det är gott eller inte gott liksom.
Ja, det var ju rätt roligt. Första säsongen så var det ju, då när jag frågade här, hur ska det här smaka? Och då fick jag ju hela, ja men det ska vara gott, du ska tycka det är gott. Mm. Och då frågade jag ju så här, vad menar du med det? Liksom, vad tänker du just i den här? Vad är gott här? Mm. Och då blev det ju mycket såna här svar. Ja, du ska känna det som att du sitter på en restaurang i Italien och att det är fint väder. Är det gott?
Ja, är det inte smak? Ja.
Men det är ju lite intressant, för att smak och doft, om man tittar på det, så går det ju, alltså vår upplevelse av en doft eller av en smak då, det går ju rakt in i våra amygdala, alltså i vår hjärna, i vår reptilhjärna, utan att passera ett intellekt. Och där sitter ju också det här känslominnet, så att säga.
Ja, okay.
Så att det är ju inte helt tokigt att, att man får det här, att man vill prata om en viss stämning eller ett visst minne eller en viss sådär upplevelse av att sitta någonstans eller vara någonstans. Men däremot så är det ju att kunna prata smak. Alltså, någonstans har vi ju landat väldigt mycket i att man ska rabbla aromer. Då. Att om man äter någonting så ska man kunna säga, ja men det här smakar, och så rabblar man då citron, tomata, och så här, en mängd olika saker. Det jag är mer intresserad av, det är att liksom, hur ser strukturen ut? Mm. Hur får du nu, om du har en jättefin fisk eller en jättefin kalkonbit här nu, hur får du den att lyfta? Alltså, hur bygger du då med olika smaker? Att kunna förklara den strukturen. Det är ju intressant. Då förstår man ju också vad är din tanke, vad vill du komma någonstans? Och sen när man smakar på det så kan man ju också se strukturen, eller smaka strukturen, uppleva strukturen. Och se om man har lyckats, eller liksom, man kanske har lyckats bättre än vad man hade tänkt.
Men hur tänker du då? Liksom, hur skulle man förklara då?
Ja, men att, liksom, hur får du att kalkonen ska ligga? Kanske, ja, men jag vill att jag kommer göra den här kalkonen i, kommer steka på den så det blir en liten yta så att jag får en liten stekyta. Jag kommer ha lite citron på så jag får en friskhet som lyfter upp den här lite karamelliserade smaken också. Och sen under till så kommer jag jobba kanske med, ja, beroende på vad man har nu. Säg att du jobbar med, jag kommer jobba med lite, fräsa lite kål tillsammans med lite äpple och lite lök, och det kommer ligga som en bas i den här smakstrukturen. Sen kommer kalkonsmaken komma ovanpå där, och sen de högsta noterna är den här citrusfriskheten. Men sen kommer jag lägga på en liten touch utav chili kanske, som ligger bara och lite hetta, som bara ger en liten extra puls till det hela för att smaka en komplett smakbild eller någonting. Nu babblar jag på här.
Nu blev man nästan lite hungrig här.
Sen är det ju väldigt subjektivt vad man associerar ett minne till. Så att om man bygger sin idé på sitt eget minne av en italiensk restaurang, så är det ju väldigt osäkert om den som äter det associerar samma sak. Så då är det ju så precis bättre att man har en genomtänkt rätt.
Ja, men man kan ju titta på det. Sen har man ju, alltså man har ju många olika saker. Man har ju, dels har man ju då, alltså när man upplever en måltid liksom, att dels är det ju de här rena aromerna, det är strukturen på hur de här smakerna ligger. Sen har du också då texturer, och du har temperaturer, du har ju liksom hur lång eftersmak, hur, sådär. Och sen också då att, ja men, kan man få en viss känsla eller stämning utav det? Så jag vet inte, får ni såna här tydliga minnen? Jag träffar min morfar. Mm. Jag brukar mer få en stämning, alltså en känsla av en stämning som jag kan sen placera i olika sammanhang där jag har varit. Men det är inte så att jag kanske...
Jo, men precis, det är det jag menar.
Men jag kan också få både och. Jag kan känna så här, man, ja men här åt jag... Den här smaken känner jag igen för att jag åt det när jag var här.
Mm.
Eller där, eller jag gjorde det här.
Mm.
Men sen också stämningar också. Men jag har väldigt tydliga associationer till, till platser och händelser. Speciellt med vin. Liksom. Ja, det här vinet drack jag då och då. Kommer precis ihåg det.
Mm.
Precis.
Faktiskt.
Ja, för jag kan också säga, tänka att jag befinner mig på... Det var vid det tillfället och då hade jag en viss stämning i kroppen och sådär. Men jag vet en del säger sådär att de ser sin morfar eller något sånt där. Det har jag inte riktigt rockat ut för.
Så like, I see
Jag väntar på den upplevelsen.
Nej, men jag vet när Stefan Ekengren har varit här och så, då har han just lite efterlyst det som du pratar om mer ute i restaurang. Alltså att få lite av de här beskrivningarna när någon presenterar en rätt till exempel. Istället för att tala om den här moroten kommer från den här gården och sådär.
Mm.
Så är han efteråt lite grann just att få det här att det var kul om kocken kunde ha sagt så här. Nu har jag tänkt så här med kryddningen eller, och sen så ska det här komma in och känner ni det och sådär. Och det är väl någonting kanske som kan saknas lite grann överhuvudtaget i...
Ja, men jag skulle också, ja, precis. Jag har också velat ha det där samtalet om, alltså lite grann som, ja, eller lite också det här att det är väl lite grann det jag jobbar med, att vara lite mer gränsöverskridande och våga liksom, eller inte våga, men alltså Sådär, jag tänker lite grann att tänk om man kunde prata som, alltså för det påverkar oss känslomässigt, doft och smak. Det gör det. Mm. Att som en musik, ja men det finns en sån här göra slut musik.
Och efter göra slut musik. Ja,
så finns det de här liksom som är de här ja men som man bara känner wow, disco liksom. Och man blir bara superglad eller man får energi eller så här meditationsmusik. Tänk om man kunde liksom hur smakar skilsmässomat? Eller hur smakar, eller vad är det liksom, om man skulle krydda så att man kände, ja men det här är verkligen, här, nu är det den här staying alive.
Liksom. Nu är det kärleksmat på gång.
Ja, eller bara den här härlig vardag. Mm. Det, ja. Eller jobbfokus.
Hur smakar jobbfokus? Jag gärna vill att veta också.
Men hur kommer det sig att du har gått den här vägen då från liksom, sommelier till liksom, in i det mer akademiska?
Ja, eller jag vet inte riktigt. Jag försöker behålla mig kvar i, liksom, i det praktiska. Så där. Men det jag känner lite grann kan det väl vara att jag... Att jag kan känna, eller att jag tänker att det är kul. Eller, när jag har varit med i lite olika projekt så, där, så har det varit liksom en mängd andra människor med otroligt andra kunskaper. Och jag började ju redan 99 så satt jag ju tillsammans med en kille som Hans-Uno Bengtsson. Som tyvärr inte är i livet längre, men han var ju då teoretisk fysiker och vi skrev ju en bok ihop som heter Kring flaskor och fysik. Och det var jätteroligt och då satt vi och då lagade ju vi mat och så drack vi vin och så skrev vi den som ett samtal helt enkelt där vi ställde och frågade till varandra och diskuterade olika saker och sådär och där. Och det var otroligt roligt och då blev det också lite det här att ja, men min kunskap att smaka och dofta liksom på vin eller och förstå mat och dryck i kombination eller att kunna skapa härliga måltidsupplevelser för gäster på den restaurangen där jag jobbade, alltså det är en kunskap som jag kan placera och sätta i andra sammanhang. Det var väl det som jag insåg och tänkte, det här är kul. Och lite så här att jag behöver inte bara befinna mig i restaurangbranschen utan jag kan också gå utanför den och in i andra sammanhang och bidra med min kunskap. Och då kan den också liksom få berikas utav andra människor och deras kunskaper och så händer det, uppstår det nya möten. Så har jag jobbat väldigt mycket. Så jag jobbat ju med rosdofter nu i otroligt många år. Och nu har jag sammanställt det så det kommer komma nu här i sommar. Sen har jag jobbat med nano, ett projekt med nanovärlden. Hur ska man förklara en värld som är så liten så ingen kan se den och ingen kan ta på den? Känns det igen ifrån hur vi upplever doft och smak som är någonting som sker inom oss som ingen annan kan ta eller se på eller min egen upplevelse. Och sen har det då kommit till det här projektet och Haptika som vi har på Konstfack som är från Vetenskapsrådet då, där jag nu går vidare liksom och jobbar än en gång gränsöverskridande med människor med andra kompetenser.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är ju väldigt mångsidig, måste vi ju säga. För du har ju också, jag tänkte just på det när du satt och... Du har ju också varit vin... du är ju också vinskribent, eller?
Nej, jag har inte längre paus där faktiskt. Jag har varit det sen... Jag började skriva 95 eller 96. Och sen så skrev jag fram till förra året har jag skrivit. Så jag började skriva... I en tidning som heter Hennes, som inte finns kvar längre.
Ja, men den kommer jag ihåg.
Ja. Ja. Och sen blev det Damernas Värld, Allt om mat, TT Spektra, och Aftonbladet.
Mm. För jag tänkte vi skulle kunna prata lite grann om, för jag vet ju till exempel att du har varit ute en del och skrivit om boxviner.
Mm.
Kanske inte alltid så positivt, eller vad har du för förhållande till boxvin?
Alltså egentligen har jag ingenting, alltså om man tittar på förpackningen, alltså det för mig handlar det inte om förpackningen. För mig handlar det om att, hur ska man säga, att den här... Eller det har ju förändrats lite grann sen vi skrev en insändare, var det 2012 på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Då ifrågasatte jag tillsammans med två andra ledamöter i Vinakademin, Mats Hansson och Lars Torstensson, alltså Systembolagets sätt, alltså deras sortimentspolitik, det här att efterfråga så billiga saker så att de som levererar det har liksom inte egentligen råd att betala varken lön eller alltså miljö, både natur och arbetsmiljö går liksom inte att upprätthålla. Och då skrev vi en insändare som kom in på Brännpunkt. Misstaget vi gjorde var att vi inte skrev att vi inte gjorde en räkneanalys liksom, som var publicerad där i. För att nu blev det lite grann som man kunde tolka det, eller många tolkade som att vi menar att ni måste dricka 1000 kronors viner.
Mm.
Vilket inte är fallet, utan att det räcker ju att gå upp en 10 liksom, så blir det ju helt annorlunda. Liksom. Men sen kan jag ju... Om man nu tittar på bag-in-box så tycker jag ju, alltså det är ju otroligt osexigt.
Ja, men framförallt så vet man ju att innehållet inte heller är...
Nej, nu finns det väl ibland då någon som har ett vettigt innehåll i det liksom, men själva förpackningen är ju väldigt osexig. Och där, jag funderar lite på det, för jag fick ju här nu, ni ville prata om det här. Och då gjorde jag faktiskt det, så här tänkte jag måste titta lite på det här nu. Bag-in-box, och står det någonstans, och vad händer för någonting och sådär. Och då tittar man ju på det. Och vi säljer ju i Sverige, så säljs det ju då 200 miljoner liter vin om året. Och lite mer än 50% är ju då bag-in-box.
Det är otroligt mycket.
Mm. Ja, och då om man då räknar ut det där då tänkte jag lite grann då så här att om man då tittar på om folk över 20 år som får handla på bolaget i Sverige, det är ungefär 7,7 miljoner utav den svenska befolkningen. Och sen så har vi då väldigt hög alkoholkonsumtion i Sverige, då 9 av 10 dricker alkohol. Men om man då tar bort då var tionde så blir det ungefär 7 miljoner då som ska dricka de här 200 miljoner liter. Bara 100 miljoner liter då i bag-in-box. Och då funderar jag lite grann på det här. För att varför vi skrev den här insändaren också 2012, det var ju mycket också då att Systembolaget har ju då, deras uppdrag är ju att värna om folkhälsan. Och på det sättet som de värnar då, så var det ju bara om de i Sverige som dricker. Alltså man värnar ju inte om de som producerar vinet. Nej. Liksom. Vilket kanske var lite så här, så här. Men om man då tänker då att om man då har då 7 miljoner som ska dricka de här, så är det ungefär som att alla de här 7 miljonerna, de släpper hem 5 3-liters boxar om året. Och då, sen dricker kanske inte alla de så här. Då funderar jag lite grann där på förpackningen då med Systembolaget och folkhälsa och så där. Och så tänker jag lite grann på det här med snedryggar och sådana saker. Att de inte kräver att alla de där skulle vara i ryggsäckar liksom. Mm.
Bag-in-box-säckar.
Ja. Nej, jag vet inte. Det kanske blir lite för långsamt.
Det kanske blir ännu mer konsumtion, Mischa. Och det är ju inte det vi vill. När det blir lättare att bära hem dem, så blir det ännu mer alkoholkonsumtion.
Ja.
Man kan ha en sån här som man har när man springer, där man har sugrör direkt från ryggsäcken.
Ja, precis. Det är jättebra för folkhälsan.
Exakt.
Ja. Nej, men där kan man ju titta nu också då. Alltså det här med bag-in-box. Alltså det är ju ett syndrom. Så här, det är ju då 3 liter i en sån där box. Det innebär att det är 4 flaskor. Och nu har man ju här, ganska nyligen har ju Systembolaget då. De har ju då dels... har man ju en sån här avgift då per liksom kolli, kan man säga. Och det innebär att om du köper 4 flaskor så får du betala den avgiften 4 gånger.
Jaha, det är så eller?
Ja, köper du en box så betalar du den en gång liksom. Och så att, ja, men det finns ju lite såna här saker som man kan titta närmare på. Men det är liksom mer fördelaktigt ekonomiskt. Så ger man någon form utav rabatt när man köper en 3-liters bag-in-box kontra att köpa 4 flaskor.
Helt galet, ja.
Men det står ju faktiskt tydligt på Systembolagets hemsida att de inte gör den här reklamen. Då har de ju också sänt på tv det här, att köpa sådär. Och de, jag vet inte.
Man inte rabattera någonting och man inte försöker översälja. Och... Ja, lite.
Men jag måste fråga då. Jag har ju hört att det är mera svavel i bag-in-box. För att liksom få vinet att hålla, stämmer det eller?
Det tror jag också är beroende på producent.
Ja, men jag tror det jag har hört här, det är väl lite från fall till fall också. Det är ju liksom att om det skulle vara så att det börjar efterjäsa på en bag-in-box, så får du ju såna här fotbollar, liksom runda grejer som kan explodera.
Okej, det är så, ja. Jo, men jag...
men jag är inte helt insatt i exakt om det fortfarande är på det viset sådär och så. Så att det är så.
Men det är intressant, för att Sverige är väl det land i hela världen som har mest försäljning av bag-in-box.
Ja, alltså i andra länder så är det ju oftast, alltså där är det ju oftast sämre kvalitet på vinerna, och det är oftast kanske större förpackningar också, alltså 5 och 10 liter som man använder det som köksviner och sådana saker och så. Men jag vet inte.
Men för drickviner tänker jag.
Ja, men det kommer väl kanske också mer. Det som jag kan känna så här lite, om man tittar på så där folkmun lite grann, så här, när man pratar med folk om bag-in-box, då säger de så här, men jag köper gärna box, men jag är ju intresserad av... kanske då att det ska vara ett bättre vin som finns i den där boxen och sådär. Men sen när man... Och då pratar man liksom om innehållet, inte om förpackningen, utan att det är vad just som det är i. Så här. Men sen när man är någonstans sådär. och ja, på någon tillställning eller på någonting så, och man står där och kanske säger att nej, men det är bra för mig att säga, nej men kom igen, var nu som folk och drick lite bag and box.
Mm.
Då är det liksom inte innehållet längre, utan då är det att man inte dricker ur en viss förpackning. Så att det, där finns ju också det här liksom lite olika sätt som vi förhåller oss till den.
Den där frågan, eller det där påståendet kan jag också känna igen.
Ja.
Alltså att man väljer hellre att inte dricka än att dricka det vinet. Och folk ska alltid säga någonting om det.
Men det är ju det här, det som är bag-in-boxens fördel är ju att den är, alltså, och då är det ju förpackningsmässigt enkelt att ta med sig om man ska till landet eller om man ska ute på båten. Eller. Ja. Det har ju en praktisk fördel, det är egentligen det då. Som.
Men det är väl också det här med hållbarhet, att det är liksom en bättre förpackning för om man tittar på.
Jag tycker bara det är läskigt att, man kan, att det ska hålla så länge. Liksom.
Mm.
Köper ni bag-in-box?
Aldrig.
Nej. Nej, det gör jag inte faktiskt. Jag tycker dessutom att själva, alltså att hälla upp det känns så fruktansvärt risigt. Det bara skvalar och liksom det blir droppar över hela glaset. Alltså insidan, det känns inte så andagsfullt att ta sig ett glas vin.
Nej, eftersom jag dricker huvudsaken osvavlade viner som gott igår liksom. Så att, nej, bag-in-box är inte för mig.
Det känns mycket mer, det känns som att det är en funktion i det, alltså. Berusningen känns mer som, påtaglig. Ja, precis,
att man dricker för att bli full på något sätt.
Ja, men lite grann.
Ja. Det är som att man äter för att bli mätt och inte för att det är gott. Som jag inte är.
Precis.
Men det är lite det här också, att det ska vara, att det är så mycket.
Mm. Ja.
Alltså, är man intresserad av alltså.
Vill man dricka så mycket av samma vin,
ja, men precis.
Jag.
Exakt. Mm. Alltså.
Ja, men en smaklökare måste ju bara tröttna. Fast det är ju, människor är också så här, det här är mitt favoritvin, jag ska bara dricka det.
Ja. Nej, men det blir lite grann som att lägga upp en sån här riktig rejäl liksom.
Det är som att äta
portion.
Det är som att du skulle äta köttbullar och potatismos varje dag.
Ja, men det är lite storpack liksom. Ja. Storpack pasta, storpack toapapper, storpack liksom så här. Det är lite den.
Köp 3 falukorvar och betala för 2. Liksom. Kan du äta falukorv och stuvade makaroner hela veckan. Och dricka bag-in-box.
Precis.
Mm. Nej, jag köper inte heller.
Nej.
Bag-in-box. Fast det förr gjorde
men
jag
hur
det.
Ska man förhålla sig till det ändå? Det finns ju ändå väldigt många som köper det och sådär. Och jag kan tycka någonstans att, alltså nu har jag har ju följt de här bag-in-box från det att de kom liksom och till nu. Och i början när de kom så var det ju otroligt mycket mer förfärliga viner på dem där än vad det är idag. Så det har ändå skett liksom en sån här framsteg på något sätt, att kvaliteten på dem är bättre och liksom det finns någonting i det här. Och, de finns där och de kommer vara kvar och vi måste förhålla oss till det på någon vänster.
Ja, och populärt är det ju också. Ja. Förmodligen så.
Så här, man skulle ju aldrig servera bag-in-box-vin på krogen.
Fast det kanske man gör. Fast men det man händer. Inte vet om det.
Ja, exakt, det gör det.
Eller?
Inte på speciellt bra ställen, men det händer ju, absolut.
Vadå, att de har en bag-in-box?
Ja.
Är det sant?
Jag har varit med om det.
När var då? Berätta.
Ja, jag vet att jag var med om det. Men det är inga bra, alltså finare ställen. Nej. Ställen så, men det.
Dovas kanske?
Nej, alltså lite högre ändå.
Jaha. Mm. Vet du att det görs?
Nej, alltså sådär. Det, nej, det vet jag inte. Däremot så kollar jag lite grann på de här försäljningssiffrorna. Liksom, vilka länder är det? Liksom, hur ser det ut? Och då kan man se, alltså, de här klassiska europeiska länderna, där är det viner över 100 kronor som ökar mest liksom.
Mm.
Och sen är det då Sydafrika och Chile, alltså de länder som kanske började att profilera sig med att vara boxland som fortfarande ligger kvar och skalpare har svårt att komma ur.
Jag tycker lite pinsamt som när vi var i Chile så besöker man ju en hel del vingårdar som man själv inte skulle dricka från kanske, men då säger de alltid så här, oh yes, and then we have the bag-in-box range, especially for your Swedes. Man bara,
oh. Ja, så är det faktiskt.
Thank you very much.
Så pinsamt. Jag vill bara sjunka under jorden.
Men jag tror också att det är ju för de producenterna, om de får ett vin in på bolaget, så det är bra pengar liksom på det sättet. Det är i alla fall mycket, en stor produktion. Som...
Ja, och där är väl lite så, om man tittar i vinvärlden så har man väl två typer av vin. Man har ju de här industrivinerna, om man säger så, och där ingår väl bag-in-box, och sen så har man då de mer hantverks... Så här, och kanske är det så att den här industribiten, nu försöker jag vara öppen för någon form av resonemang här liksom, men att det ändå är så att de är beroende av varandra. Mm. Att storsäljare då som cashar in ger möjlighet till att kunna utföra en annan typ av hantverks, och att det då kan så här, föra varandra liksom, på något sätt. Mm. Liksom. Och sen hoppas man att det ändå är någon form av god riktning, men där folk faktiskt, det jag kan känna som jag tycker är viktigt, det är att de som gör det här får hyfsat betalt, så att man kan ge en ordentlig lön och att man kan bo bra, och liksom att inte naturen där det här liksom sker på liksom blir för hårt driven och sådana här saker, utan att...
Men det där är ju så himla svårt att kontrollera, tycker jag. Alltså, jag vet inte, men jag hade någon idé för, ja, när jag började, eller jag gick som VR-utbildningen och sådär, så hade jag någon idé, det här måste jag titta närmare på och så. Jag har ju inte gjort, jag har gjort små försök ibland när jag varit ute någonstans, liksom, jag vet, jag var i Sydafrika och sådär med... Alltså, det är helt omöjligt, tycker jag. Det finns ju, jag har ju frågat många, alltså, producenter och folk som... Det är ingen som direkt vet... Något så här ställe, här funkar inte, eller skulle man väl komma dit skulle ju ingen säga någonting om. Jättesvårt.
Jag tror det är jätteviktigt att prata om det. Ja. Jag tror det är jätteviktigt att se fördelar och nackdelar, men framförallt att hålla diskussionen vid liv. Och sen är det ju alltid så att är någonting, tycker man, gud, det där är ju bara orimligt billigt, då är det ju inte möjligt, då är det ju någon annan som betalar. Precis. Ett otroligt högt pris, oavsett om det är billigt vin eller om det är en billig t-shirt eller om det är
billig köttbit
eller vad det nu är för någonting, så är det ju någon annan som betalar ditt pris liksom.
Men det är ju svårt det här, för att jag menar, nu tänker jag på vin på krogen, nu är Barcelona. Och så drack jag ett vin som jag tycker är fantastiskt gott, kostade 27 euro på krogen i Barcelona. Och det är typ 3 gånger så dyrt när man går på krogen här. Ett franskt vin då. Och då blir man bara så här, varför måste det vara så dyrt här hela tiden med allting? Och man förstår ju varför, men det är också så här, jag kan inte tillräckligt om vad markupen är på ett vin i Spanien jämfört med här.
Nej.
Har du någon koll på det? Alltså om det är stor skillnad på hur mycket man lägger på inköpspriset?
Nej, det har jag faktiskt inte. Det känns väl lite grann så här, om man är i Spanien, Frankrike, Italien, att om man är i en region där, så då är de vinerna överkomliga i pris. Kommer det från en annan region i samma land, så kan det vara liksom att man tycker, oj, här var det lite dyrare liksom. Mm. Och kommer det från då Frankrike eller Italien, om man nu är i Spanien, så känns det som att det blir ännu dyrare.
Liksom. Men nu var det här fransk, för det var så billigt.
Så, men hur tänker du med påläggen här i Sverige?
Det tror jag, det är sånt som man diskuterar ganska ofta, känns det som, att alla krogar på något sätt gör olika. Alltså vissa krogar kör ett procentpålägg, eller vissa krogar kör inom 3 gånger priset, eller men jag tror också att det är en fråga som börjar luckras upp, att ha bra viner till bra priser börjar bli lite mer av en grej liksom. Tycker jag.
Är det för att folk blir bättre och bättre på vin generellt?
Ja, och jag tror också så att de här gamla påslagen, det håller liksom inte längre, för folk kan ta sin app och så kan de kolla vad flaskan kostar på systemet eller du vet. Och så blir folk sura för att de betalar 3 gånger det priset.
Och så skatten såklart.
Ja,
i Sverige. Precis.
Så det är också så här en intressant grej, att hur cybervärlden påverkar allting vi gör, för att man kan kolla upp allting så himla enkelt.
Men om man tänker där att en restaurang behöver ju få in, så man kan ha ja, personal och betala hyra och
vita dukarna.
Ja, de vita dukarna eller ja, inredning och alla de här sakerna. Vad skulle vara rimligt liksom att lägga på?
Jag tror att man måste ställa det i paritet till vad man gör, vad man då kan lägga på andra saker kanske. Mm. För det finns ju såklart, det är ju så låga marginaler på allting här.
Mm.
Med våra höga personalkostnader och det är höga hyror och speciellt i Stockholm.
Mm.
Mm.
Jag tycker ju att det är tråkigt att det är så lite BYOB, alltså att man inte får ta med sig eget vin så enkelt. För det tycker jag är ganska mysigt ibland när man kan göra att man då ska betala så höga korkavgifter, för så är det ju inte heller i hela världen.
Mm. Men det är ju direkt olagligt här. Har du ett alkoholtillstånd så får ju ingen ta med sig en egen flaska in egentligen då.
Nej. Men det är lite tråkigt tycker jag också.
Ja.
Men det är våra alkohollagar, så det är inte så mycket att göra åt.
Nej, men man kan alltså ta med sig om man betalar en korkavgift då?
Nej, man får egentligen inte göra det.
Man får inte det,
nej.
Nej. Hysch, hysch. Jag tänkte bara, kanske man får det då.
Alltså, jag säger inte att jag aldrig gjort det. Nej. Det har jag.
Okay.
Men,
nej, men det här med påslag, jag vet inte riktigt som gäst då. Så jag dricker inte jättemycket vin när jag går på krogen. Därför att jag tycker att det är väldigt dyrt.
Mm.
Och sen så blir det ju ändå som du säger, Daniela, man jämför ju, ja, vad kostar det här egentligen? Mm. Men jag tror att det är många som inte jämför också, faktiskt. Mm. Och liksom, däremot så kan man känna ibland, jag vet inte varför, det är väl för att man just kan jämföra. Ibland, de försöker dra in pengar på höga vinpriser nu, istället för på maten eller sådär. Jag vet inte. Så kan jag känna ibland när jag går ut så där och tittar.
Men vin på krogen ändras ju också väldigt mycket just nu, tror jag.
Tror du det?
Jag tror att de som jobbar med vin generellt sett, de vill ha mindre lister. De kanske inte vill ha de här jättetunga källarlisterna längre. Det känns som att det
är Bibeln.
Ja, men nej, får jag vinbibeln, tack. Jag tror att det börjar försvinna lite grann. Att man ska ha hellre en mindre vinlista som byts oftare än de här. Man sitter på typ 18 miljoner i vin liksom i sin restaurang.
Mm.
Mm. Vad tänker du, Fredrik, när du går ut? Brukar du titta på vinlistorna och priserna och sådär?
Jag köper sällan flaskor. Däremot så brukar det bli att jag går upp några snäpp på de som finns på glas.
Mm.
Om det är någon speciell druva jag gillar. Det är väldigt sällan jag faktiskt kan mina sorter, men jag vet ju lite druvor vad jag gillar. Så.
Mm.
För det tycker jag är värt det om det är gott. Men sällan flaskor. Det blir, det händer, men det är väldigt sällan.
Ja, men det kan jag också tycka är roligt, just det där att det kanske finns någon flaska som verkligen är ett speciellt vin.
Mm.
Att ha möjligheten att ta det där glaset och betala lite för det. Det är,
ja, precis.
Inte dra i sig en hel. Alltså, jag känner också, nu är jag ju över 50 och jag blir så här. Alltså alkohol, det påverkar mig. Inte så att jag blir full sådär, liksom att jag så här, nej, jag har inte alkoholproblem. Jag känner att jag blir trött. Jag blir liksom, det påverkar hur jag mår dagen efter och sådär. Jag gillar att känna att jag är alert. Liksom. Mm. Och då att dricka, att sitta två stycken och dra en halv flaska vin, det är för mycket för
till
mig.
Till en rätt då dessutom. I och med att det ska,
Ja, men dricka ett glas så är det, och då kunna liksom vara någonstans och kanske, ja men gud, det här är ett jättehäftigt vin. Alltså, vad kul att jag kan ta ett glas av det. Det är ju faktiskt en jättefin service eller erbjudande eller sådär.
Precis.
Så det. Men jag vet, när jag jobbade då på 90-talet, det är 100 år sedan, då gick jag ju på golvet hela 90-talet. Och då tog jag ju över en vinkällare där, och då var ju vinerna, priserna där, de var ju ganska höga om man säger så.
Mm.
Och då hade vi ett snack på på krogen, hur ska vi göra? Och då var jag också precis där då, eller efter, något år när jag hade varit ansvarig där, så släpptes det här att man kunde importera vin till Sverige. Det var ju också monopol på det tidigare, så vi köpte ju allt via Systembolaget då. Men då blev det ju det här att det kom vinimportörer och importen släpptes, liksom öppnades upp då. Och då diskuterade vi hur man skulle liksom ändra på någonting så här. Och då ändrade vi, så vi gick faktiskt, vi la så där, på vissa viner så hade vi då som vi importerade, som ingen kunde kolla vad de kostade, så dubblade vi priset på dem. Och sen hade vi på lite dyrare saker, så la vi liksom en fast prislapp. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, om det var 300 kronor per flaska eller någonting som vi la. Så här. Och så testade vi det ett tag, och då, det som hände då var ju liksom att vi fick en helt annan relians på sakerna. Mm. Och kunde liksom också ändra vinkällan på ett annat sätt liksom. Och då, vi hade ingen sån här jättebibel, utan vi hade liksom ett visst antal. Alltså det var ändå en gedigen vinlista, men det var inte liksom 2000 olika så här, utan vi hade väl kanske säg 50 eller 75 olika typer utav viner då på listan där, och lite ändrade så här, så att det blev ju mycket roligare att jobba, för det hände ju mycket så mer klart. Saker liksom, så här, en omväxling på det hela, så att det för eller då tyckte vi att det var positivt att dra ner liksom, vi tjänar ju lika mycket i slutändan, för att det blev liksom en omsättning på alltihopa. Det kanske inte var så bra om folk drack mer, det får man inte göra, men alltså men sådär, men ja.
Men var har du någon favoritkrog i Stockholm just nu som du helst dricker vin på?
Ja, nu, alltså jag är ju sån där som är konstant otrogen på ställen liksom, jag bor ju mitt i där allt ligger. Och det öppnar nya saker hela tiden. Så att jag springer runt. Men där jag känner att jag kan, där jag gärna sitter och där jag känner att det är så här, det, nu har väl varit det här nya stället Foli då. Mm. Men nu känner jag ju de som har det också liksom. Så då känns det extra tryggt och trevligt att gå dit och småsnacka lite och så där också. Och så gillar jag just vad de har på glas på viner då.
Mm.
Så här, att det finns alltid möjlighet att få någonting lite som är kul och så här. Det behöver inte alltid innebära att det är superdyrt eller sådär, men kanske någonting som som är lite, det finns någon glimt i liksom.
Mm.
Ja.
Nice.
Ja.
Jag tänkte på just det här med tanke på att du jobbar just med just smaker och dofter och sådär. Är du mycket ute och äter på restaurang och så? Eller?
Ja, mellan varven. Sen nu hade jag ju en ganska, man kan väl säga, på hösten jobbar jag ju, alltså de här inspelningarna tar mycket tid. Så då blir det ju inte så mycket i veckorna. Annars brukar jag vara lite mer ute nu, men nu lyckades jag ju bryta min vänstra hand. Så jag har precis börjat kunna äta snyggt igen, liksom, utan att be någon skära upp det i portionsbitar. Liksom. Så nu känner jag att jag är på gång ut igen. Liksom.
Ja, bra. Kan vi se fram emot att se Michael på restaurangen? Ni som undrar vart hon har varit.
Så, ja.
Ja, tack så mycket. Vi ska runda av där, faktiskt.
All right.
Ja. Tack så jättemycket för att du kom, Michael.
Ja, men tack.
Så intressant att höra om allting du gör. Ja. Vi får nästan ha dig tillbaka en gång till, så får vi prata ännu mer, känns det som.
Ännu mer smak och doft. Och
ja, faktiskt.
Ja.
Det hade varit jätteroligt.
Ja, vad kul att få komma hit.
Ja.
Tusen tack. Vi får
fördjupa oss ännu mer i ett ämne, kanske. Mm. Men glöm inte att titta på Mästerkocken. Och heja på Mischa.
Man kan se det på Play efteråt. Så.
Play är ju sån här.
Det är väldigt bra, tycker jag.
Play, jag älskar Play.
Ja, jag med. Kan man titta på hela säsongen.
Bara. Ja, men det jag tycker om det där, att kunna liksom dra.
Precis.
Gutta ner sig rejält.
Ja, en regnig söndags eftermiddag.
Absolut.
Precis. Så kör man.
Tack så mycket. Tack Tove.
Ja, tack.
Tack Fredrik.
Tack, tack.
Tack Mika.
Tack.
Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.